Ja, som ni hörde i introduktionen så är jag ansvarig för standardiseringsstrategi för Ericsson. Och naturligtvis har vi det här med 3G och mobilt internet och den nya världen varit väldigt central för Ericssons strategi de senaste 5 åren. Så jag har väl liksom hållit på och härjat med de här sakerna i alla gånger fem år. Och det var verkligen liksom en lysande utveckling ända till de här höga licenserna kom in i bilden och lite grann grusade det hela. Så att jag hoppas på att nästa talare från PTS kan göra oss ännu gladare. Så jag ska tala om vad det här är för någonting. Hur är relationen mellan 3G och internet? Det är ju alldeles uppenbart att det handlar om nya tjänster och ny funktionalitet utöver telefoni. Vi har ju idag 70-80% penetration. Vi närmar oss liksom med en full utbyggnad och full penetration av mobiltelefoni. Och vi ser de här tillväxtkurvorna att mobilt växer fortfarande naturligtvis. Fast växer ju också och så där vidare. Va? Och fast inte så där väldigt mycket. Bredbandsaccesser växer en aning. Men det är alltså i användandet av internet som de nya tjänsterna ligger. Och vad det här handlar om, det är att få de här internetiga tjänsterna ut i den mobila världen. Så att förvisso ser vi att det kommer att tillväxt kommer att ske även inom vanlig mobiltelefoni. Kanske inte så förskräckligt mycket i Sverige där utbyggnaden börjar vara ganska klar. Men vi ser marknader som Kina där telefonitillväxten, mobiltelefonitillväxten fortfarande är astronomisk. Så det är de här nya tjänsterna då som vi tar ifrån internetparadigmen och lyfter ut i den mobila världen. Så att första generationens var analog telefoni. Det var telefoni, vanligt analog telefoni ut i den mobila miljön. Med andra generationen så gjorde vi telefonin digital. Så det var en ny manik, men det var samma tjänst och samma affärslogik. Och nu gör vi ett ännu djärvare steg när vi går ut emot 3G. Då är det ännu en ny maskin, men det är också en helt ny affärsparadigm. Och vad det här handlar om nu är att fokusera på att ge rejält slutanvändarvärde av nya tjänster ut i den mobila miljön. Och att detta kommer ifrån internetparadigmen, det är helt uppenbart. Men ingenting är ju självklart i den här datacombranschen och så. Så att jag ska då gå in på hur vi ser det här sättet att liksom gifta ihop tredje generationen och internet som ett sätt att få fart på de här nya tjänsterna och de här nya affärerna. Det här illustrerar tillväxten och vi ser den förväntade tillväxten. Vi ser att de här 2,5-3G systemen kommer liksom börja nu och rullas ut väldigt sakta men säkert. GPRS är ju i sin linda och Wideband CDMA ligger runt hörnet. 2G växer fortfarande men kommer väl liksom att plana ut vad det lider. Analogt har redan börjat att krympa neråt. Och det talas om licensen. Ja, det har ju skett en otrolig tilldelning av 3G-licensen. Så att den här 3G-marknaden är ju nu väldigt liksom tydligt definierad, tydlig och klar. Och den andra haken var väl att licenskostnaderna blev lite väl höga i vissa marknader som gjorde det svårt att få ihop business casen. Men det finns alldeles uppenbart en jättelik 3G-marknad runt hörnet med alla dessa nya licenser som är utdelade i hela världen. Så att vi ser nu att vi har försökssystem ute på många ställen redan nu. Så vi har gjort de första, ska vi säga, prekommersiella systemen där man har börjat att testa igenom viss funktionalitet. Och kommersiell service kommer ju starta nästa år, fast det kanske inte är så väldigt stor skala nästa år. Så att de här systemen är på väg ut nu. Utrustning har lämnat fabriken. Och man håller på att liksom integrera och verifiera och sådär vidare ute på fält. Vad det här leder till, det är ju om man tänker på PC-penetrationen kontra mobiltelefonpenetrationen. Det här leder till att de här små mobiltelefonerna, de moderna, de nya telefonerna som kommer, det kommer att bli en ny stor klient för internet. Och med tanke på att det säljs ungefär 10 gånger så mycket, om inte mer än 10 gånger så mycket mobiltelefoner som PC:er, så är det här liksom en mycket rejäl massmarknadsmöjlighet för internet att komma ut till de här små mobila klienterna som alla har i fickorna. Givetvis så kommer ju PC-erna med sina stora skärmar och sådana vidare att finnas i sina segment. Det är ju ingen som ifrågasätter. Men vad det här handlar om är att vi definierar en ny sorts klient för internet som är liten, förstås, som man kan ha i fickan och använda överallt. Och som också använder radiomediet. Och det här radiomediet för med sig en massa såna här tekniska svårigheter som gör att man måste göra en hel del av anpassningar mellan för att få internet och den trådlösa världen att fungera ihop. Så att vi ser nu att browsing naturligtvis är ju en sådan tjänst. Att WAP-kapabiliteter kommer in i de flesta mobiltelefoner. Så att det rullas alltså ut en stor browsermassa. I form utav alla dessa nya WAP-telefoner. Och även om WAP idag inte är precis någon marknadssuccé så är det liksom början. Du kan till din browser kan du koppla en e-mail-klient. Du kan gå vidare att ladda ner streamingtjänster och så där vidare. Va? Så att det här är en början. Och med den nya WAP-standarden, WAP 2.0, så har man ju också liksom harmoniserat med den fasta browsern och använder en XHTML-miljö. Så att på så sätt så kommer man åt mycket, mycket mera content. Så att det är den här nya stora massmarknaden av mobila klienter som är så viktig och som kommer att få en andra fart i internet. Och det här är några av de här tidiga tjänsterna som man kan tänka sig. Transaktioner. Du har din mobiltelefon för att göra små bankärenden. Browsing. Retrieve informations. Ladda ner information. Underhållning. Positioneringsinformation, du ska leta rätt på McDonald's eller vad du nu vill gå och käka. Messaging är en mycket, mycket viktig tjänst här. Vi ser redan idag att SMS är någonting som är kolossalt populärt. Mycket, mycket lönsam sak. Att man tar på sin mobiltelefon och skickar ett litet textmeddelande. Och härifrån messaging-paradigmen, dagens SMS, så går man vidare med något som kallas för enhanced messaging och sen multimedia messaging, vad som kallas för MMS. Och då kan man lägga till, ska vi säga, attachment som kan vara bilder, som kan vara rörliga bilder, som kan vara massa skojiga saker. Fotografier som man då kan skicka vidare. Du kan skicka MMS-et, du kan ta ett kort, du kan ha en kamera ansluten till en mobiltelefon. En digital kamera då, så du tar ett kort och sen så skickar du det kortet per MMS då hem till svärmor eller vem det nu är som vill titta på den bilden. Så messaging är en redan idag en stor succé i den mobila miljön. Och med de här nya utvecklade messaging-tjänsterna som MMS så förväntar vi oss ännu mycket mer där. Så det här är bara början naturligtvis. Och Rom byggdes inte på en dag. Början är ju aldrig så viktig. 3G. Jag ska tala lite mer om vad 3G-tekniken innebär. Men, och det är självklart så att man gjorde 3G som en flexibel ny radioaccess som kunde hantera såväl kretskopplade talförbindelser som paketdata med olika bithastigheter och olika sorters alltså fördelning på bithastigheter. Att man skulle då kunna ha väldigt, väldigt flexibla bärartyper som man ska kunna köra över luften. Så att det är en multimedia radio som man har definierat med 3G. Men naturligtvis så gör den här 3G-maniken också de gamla existerande taltjänsterna mycket, mycket effektivt. Wideband CDMA som är en 5 MHz bred teknologi. I en sån här 5 MHz bred radio kan man då lägga in ungefär 70 samtidiga användare. Om du jämför med att en GSM-radio rymmer 8 samtidiga användare. Så inte bara kan de här 70 användarna blandas mellan talanvändare och webbanvändare och MMS-användare. Så att du går från 8 till 70 användare innebär att du får en helt annan packningstäthet i utrustningen. Så det här är då också, 3G är också en ytterligare, ska vi säga, kostnadseffektivare teknologi för att realisera de gamla existerande tjänsterna. Så att om man inte tror på de nya affärsparadigmen så finns det gamla där i botten. Och vad är det vi har gjort för någonting? Ja, det är, som jag sa, radiovärlden är lite speciell. Va? Man har bitfel och man har fädningsdippar och man har andra sådana besvärliga saker som leder till att man får en bärare som kommer att liksom fluktuera med en bit error rate på kanske uppåt procentnivån. Och det beror på att radiospektrum är väldigt knappt så man måste repetera det. Allt det här leder till att du får aldrig den bärar capability, de bärar egenskaper som du kan få med en trådbunden anslutning. Och vad vi då har gjort 3G, ja, det är, alla de här radiosystemen måste man bygga fokuserat på effektivitet, kostnadseffektivitet och spektrumeffektivitet. Självklart kan man göra en korträckviddsradio som har i princip trådmediets egenskaper. Men här vill vi ju ha tillgång till de här tjänsterna överallt med full yttäckning. Så kravet på 3G det var att man skulle kunna göra ett system som har samma yttäckningsegenskaper och samma kostnadsegenskaper som dagens mobiltelefoni kan realisera internettjänster ut till den här handbundna klienten. Så kostnadseffektiviteten, full yttäckning, mobilitet och den här flexibla bärarna då, som kan stödja de här nya tjänsterna på ett kostnadseffektivt sätt. Så du kan blanda kretstrafik, pakettrafik, trafik med olika bandbredder. Och det här ska man då liksom klistra ihop med den här internetvärlden där flexibilitet är så viktig. Man måste göra en kostnadsoptimering på radionivån, men samtidigt vill man ha så mycket flexibilitet som möjligt mot tjänstenivån. Och det är inte så där alldeles enkelt. Det är liksom radiosysteminjörens huvudproblem. Och naturligtvis är det viktigt att man har den här IP-transparensen, att man ansluter sig till det globala internet. För alla är ju rörande eniga om att det kommer att finnas ett globalt lager 3, alltså ett IP-lager. Och sen ovanpå detta IP-lager så finns det en massa intressanta applikationer, och under detta IP-lager så finns det ett antal bärare och ett antal accesser. Och vad det här handlar om är att göra det här kompatibelt även mot den mobila accessformen med allt vad det innebär. Så att limma ihop den här nya tjänstevärlden med kraven ifrån radiovärlden, det är vad 3G handlar om. Och vad är det man har gjort? Ja, Torrey Wideman säger det man. Så är det då, du kan åstadkomma 384 kilobit med samma yttäckning som dagens telefoni. Alltså där du kan få telefoni kan du i princip få också 384 kilobits datatjänster. 2 megabit kan du få lokalt. Sen kan man även vidareutveckla den här teknologin. Det finns något som kallas för High Speed Downlink Packet Access. Det är alltså att man använder olika sorters länkadaptionsteknologier för att ytterligare till vissa användare och vissa miljöer så kan man trycka upp bithastigheten ända upp mot 8, kanske 10 megabit. Flexibiliteten förstås var en ledstjärna, och att man också i det här systemet har en snabb paketaccess över radio. Vi har redan talat om den här höga packningstätheten, alltså ungefär 70 samtidiga användare per radiomanik. Och man ser då här att vi får ungefär samma yttäckning med 384 kilobits Wideband CDMA som du har med GSM 1800-tal. Så att du kan återanvända de sajter du har för GSM 1800. Sen kan du då lägga in en Wideband CDMA i det. Så det är samma yttäckningsegenskaper. Väsentligen. Och ska kanske inte gå. Sen är det också så att andra generationen fanns det i ett antal huvudsakligen regionala standarder. GSM, som naturligtvis tog större delen av världen, började i Europa och sen växte ut i Asien och så där vidare, som den dominerande 2G-standarden. Men det finns även andra. Vi har då japanerna med sitt PDC, som finns i Japan allenast, och sen finns det då IS-95 eller CDMA-tekniken i USA och på ett fåtal asiatiska marknader. Sen finns det den amerikanska CDMA-tekniken som kallas för UVC-136. Men för 3G så har man faktiskt kommit överens om en enda global standard. Och då frågar man sig, varför finns det då 4 kolumner? Ja, det är så här att spektrumtilldelningen är gjord lite olika. Större delen av världen har kommit överens om att man ska allokera det här nya 2 GHz-bandet för 3G, för ny 3G-teknologi. Och då har man då gjort den här nya 3G-teknologin för Wideband CDMA då, för det finns ett parat band där man kan köra duplex. Du kör nedlänk i det övre bandet och upplänk i det nedre bandet. Sen finns det några snuttar med oparade spektrum där, och då har man då hittat på en TDD-teknologi. Där måste man då köra tidsduplex. Så de här 2 mellersta kolumnerna, den blåa och den lite grönaktiga, det är alltså för det nya spektrat. Så man har gjort en teknologi optimerad för det. Men man behöver också teknologier som är lämpliga för att migrera existerande spektrum. För vissa operatörer kanske inte har råd att investera, och på vissa marknader så har man inte, vissa länder, i synnerhet i Amerika, har man inte tänkt sig att ta fram något nytt dedicerat 3G-spektrum, åtminstone inte närtid. Så finns det också en möjlighet att, så att säga, migrera existerande 2G-spektrum och lägga in 3G-kapaciteten. Men i och med att man inte kan kasta ut den service man har det, så måste man ha en radioteknologi som är bakåtkompatibel till det som redan finns där. Och då har man uppfunnit något som kallas för, ja, det är vad CDMA 2000 gör. Det är att man förbättra den här 1,25 MHz CDMA-tekniken så att man kan få mera stöd för 3G-iga tjänster där. Sen kan man också förbättra TDMA-tekniken. Alltså GSM är också en TDMA-teknik. Så att man har i GSM då, som är 200 kHz kanalbandbredd, TDMA, 8 tidluckor, som man har lagt på tekniker som kallas för högnivåmodulation och länkadaption. Så när du har en bra radiomiljö så kan du trycka igenom väldigt mycket mera bitar. Så på så sätt kan man då öka datahastigheten i de vanliga GSM-banden då. Med den här tekniken som kallas för Edge så kan du trycka ner nästan en halv megabit förutsatt att du aggregerar ihop alla tidluckor och har en väldigt, väldigt gynnsam radiomiljö. Så att det här är då en global standard. Alltså en teknik för nytt spektrum och sen två tekniker för att migrera. Dels CDMA-band och dels TDMA-band. Så nu finns det också en global standard. Vi ser japanerna är ju väldigt tidigt ute med 3G nu. Docomo har ju redan lanserat sin 3G-tjänst. Och i Europa så är alltså detta på gång. Att det finns alltså nät som håller på att byggas upp just nu. Och testas ut. Och de här olika varianterna då. Den här globala standarden är också antagen av ITU. Så det finns liksom ett formellt godkänd en enda 3G-standard. Och det gör ju också det ytterligare bättre. Att då är det liksom hela den globala marknaden som det handlar om. Så det har lett till att den här Wideband CDMA-tekniken är alltså den mest dominerande, den som kommer att ta störst marknad för 3G. Som är då speciellt gjord för de här nya 2 GHz FDD-banden. CDMA 2000 blir ett sätt att få mera sprutt på de existerande IS-95-banden. Edge är ett sätt att få mera sprutt på GSM och TDMA-banden. Och så där vidare. Så det finns då en helt global standard för detta. Efter många om och men. Det tog väl 5 år att åstadkomma det, men nu är vi där i alla fall. Så att det här leder då till att vi har större möjligheter att se mycket, mycket större värde i den här mobila klienten. I den här klienten som du alltid har i fickan och som du har får service till oavsett överallt var du än är. Så det är förstås en liten browser. Du kan med GPRS och alla de här paketteknologierna så kan du ha Always On. Så du får dina e-mail nedladdade då precis var du än är. Och du får också bredbandstjänster rakt ner i fickan var än du är. Va? Så att du har den här klienten med i fickan överallt. Va? Och det är det som är idén med 3G. Att du har internet i fickan överallt. Så att den här nya klienten är inte bara en telefon längre utan det är en liten multimedia-manick. Du kan använda som en kamera, ta bilder och så skicka bilderna direkt. Du kan använda som en plånbok. Du kan använda som en browser naturligtvis. Och du kan använda det som en någonting som du laddar ner information. Jag kommer att tala lite grann om streaming. Med hjälp av streamingteknik kan du få ner korta videosnuttar som nyhetsklipp, idrottsbilder. Där ditt favoritlag gör mål till exempel så kan du få en 10 sekunders streamingklipp ner till mobilen. Vad det än är. Så att vi har då, man kan säga att det är två internetindustrier som är på väg. Men den ena finns ju redan, den andra ligger i sin linda. Och som jag säger, det är på grund av de här väldigt olikartade accessvillkoren, att radio är lite besvärligt va. Så måste man göra vissa speciella saker där. Men det är ändå samma tjänstemekanismer. Så man standardiserar alltså samma typ av SIP-mekanismer för sessioner, samma AAA-mekanismer för att autentisera tjänster och så där vidare. Och samma IP-bärare i botten. Men naturligtvis måste man göra vissa mobilanpassningar för att hantera radiomediet också för att kunna nyttiggöras av det som mobiliteten får med sig. I och med att du kan ha den här klienten mer överallt så kan du öppna för en helt annan tjänstetyp, en ytterligare en tjänstetyp än där du har klienten hemma på skrivbordet. Du kan få positioneringstjänster, du kan liksom ta vara på det faktum att du har internet i fickan var du än är. Och det här kan man säga är den bild av hur standarderna utvecklar sig. Det finns då ett generiskt transportnät som har standardiserats för som kan hantera både de gamla telefonitjänsterna. För de gamla telefonitjänsterna kan vi inte glömma bort. Va? För där finns det kolossalt mycket värde och trafik i det. där man då kan använda routers eller ATM, media gateways eller ett sätt att separera kontrollfunktionen från trafikmaskinen då i en växel. Och så på det sätt så kan en operatör då bygga ett generiskt transportnät som man kan hantera telekomtrafik likväl som datatrafik. Under detta transportnät finns det ett antal olika accesser eller ett antal olika länklager. Mobilt länklager med alltså GPRS då som egentligen lager 2-mekanism, och sen har du de här radioaccesserna, Wideband CDMA och GRAN som är alltså den vidareutvecklade GSM-accessen då med edge-tekniken också. Sen de fasta accesserna finns ju förstås, och sen finns ju också VLAN som är en sånt här accessnät. Så när man tittar upp på servicenivån, så de gamla telefonitjänsterna kommer ju inte att utvecklas särskilt mycket mer, tror vi, utan de är det de är. Va? Men man lägger dem i alla fall i en server. Man i den här nya arkitekturen som har standardiserats av ITU, som kallas för H248, så kan man göra något som heter Call Bearer Separation. Då kan du lägga de gamla tjänsterna i en server. Och sen gör du inte så mycket åt dem där, utan man kanske vidareutvecklar lite grann. Va? Men de nya tjänsterna, de kommer i samtliga fall att byggas på internetmekanismer, IETF-protokoll. Och vad vi nu har åstadkommit, det kan man säga att mobilanpassa det klassiska internet. Alltså det är en terminal till server internet. De tjänster som sedan länge har funnits på internet med mail, browsing, och nu har vi också lagt in det här med multimedia messaging och streaming. Så i 3GPP:s release 3 och tidigare så fanns de här första tjänstetypen, och release 4 har de lagt in multimedia messaging och streaming. Sen håller vi också på att titta på, men det här ligger lite mer långsiktigt. Det är att göra något helt nytt här, och det är alltså terminal till terminal sessioner. För att om alla har med sig sin klient i fickan, så kan man hitta på mycket, mycket skojigare sessioner naturligtvis. Man kan hålla på och chatta löpande och vad man än är och sådär, va. Och just att det här är terminaler som alla har med sig överallt, så har man naturligtvis mycket större möjlighet att göra skoja terminal till terminal sessioner än om det är liksom en PC som kompisen han hade hemma på skrivbordet, men den hade inte med sig när han var ute och gick och sådär vidare, va. Så det här är något som kallas för conversational multimedia. Så man definierar sessioner, det är då SIP naturligtvis, SIP-STP från IETF, och sen lägger man in någon slags mekanism för presence. Först ska man göra det lite snabbt då för instant messaging-funktioner, så att man kan liksom direkt skicka meddelanden när man ser att så kan man få igång sådana här chatttjänster. Så när ungdomarna är ute på stan så kan de hålla på och chatta över sina mobiler och komma överens om vad som är roligast, vilken bar på Södermalm som är roligast att gå till, eller vad man har för intressen i den åldern. Med mera. Så att det är då de nya tjänstetyperna som håller på att definieras och standardiseras. Men det kommer nog ta sin lilla tid. För att först gäller det att få igång de här, liksom, det första steget, de grundläggande mobilanpassade internettjänsterna. Och det här illustrerar lite grann hur de här tjänsterna utvecklas. Vi ser ifrån, man kan säga att det finns två typer. Det finns consumption, alltså att du laddar ner information, va? Att man läser tidningen, man tittar på tv, man bläddrar på webben och sånt där. Och det får man ju då med browsing och streaming. Och det här är ju skoj i och för sig, tycker ju alla är roligt, men det är ingen som har lust att betala för det. Det är liksom information som ska vara gratis på något sätt, möjligen reklamfinansierad. Och sen finns det en annan typ av information som är kommunikation, alltså som är dedicerad kommunikation från dig till din bästa kompis. Va? Och här är det så att här är man faktiskt vill att betala mycket mer. Ringa det där samtalet till svärmor, det kan man betala mycket som helst för. Men ladda ner den där informationen om utvecklingen på Stockholmsbörsen, det är kanske inte lika roligt i alla lägen. Så att det kommer från den här kommunikation mellan människor och paradigmen. Och idag har vi naturligtvis konversationella tjänster. Det är ju vanlig telefoni som har funnits i 100 år. Sen blir det lite videotelefoni kanske. Men sen har vi de här IMS, alltså de här terminal till terminal sessioner då, messaging, chattjänster med mera. Och messaging då från e-mail paradigmen då naturligtvis, SMS som är den mobila världens variant, och den går då vidare mot MMS. Så de här tjänstetyperna ligger liksom runt hörnet, och SMS finns ju redan och är jättestort. Och kretskopplad telefoni finns ju redan och är jättestort. Så att man kan se det här som egentligen naturliga utvecklingar på att underlätta och förbättra vanliga vardagslivet med den här teknologin. Så det är inte några fundamentalt nya människor som behövs för detta, utan det är finns väldigt goda möjligheter att det här kommer liksom att anammas sakta men säkert av massmarknaden. Det här är hur messaging skulle kunna utveckla sig från SMS fram till video download och video streaming och så där vidare. Och bygger på den här meddelande paradigmen. Det första exemplet var naturligtvis att man skrev på ett block. Sen så blev blocket en SMS-terminal. Och sen kan man göra det mer och mer avancerad med MMS och sådana tjänster. Då kan man, med MMS så kan du skicka ett foto istället, eller till och med en liten rörlig bildsnutt från din mobiltelefon direkt. Sen finns det ju andra radioteknik. Jag tänkte tala lite grann om det är så här att det finns en liten naturlag som säger att täckning gånger bithastighet, använda bithastighet gånger täckning är lika med kostnad. Och det är klart att vill du ha väldigt, väldigt höga bithastigheter, då måste du ha en fiber till dig själv. Va? Men ska du ha väldigt höga bithastigheter överallt, oavsett var du är, va? Då är det radiotekniken, och då får man de här effekterna att du kan inte liksom leverera med kostnadseffektivitet samma höga bithastighet. Det går bara inte. Så att där finns det VLAN med som en liten mellanteknik. Där. 3G, som jag sa, det här ger relativt höga bithastigheter överallt. Med samma täckning som vanlig dagens mobiltelefoni. Och VLAN då, ja. Den ger ju väldigt höga bithastigheter för att vara radio. Va? Men då har du bara en 10, 20, 30, kanske 50 meters täckning. Så det är bara på vissa väldigt lokala miljöer som du kan använda VLAN. Men man kan ju mycket väl tänka sig att man kombinerar de här båda sakerna och har någon slags multimod-manick som kan både 3G och VLAN. Så kan du, när du befinner dig i en sån här konferenshall så har du tillgång till VLAN. Och när du springer iväg ut på gatan och VLAN inte har täckning längre, då går din session automatiskt över till 3G-nätet. Ja, du kan hoppa över den. Så att 3G, det är liksom anytime, anywhere. VLAN är sometimes somewhere. Men kan naturligtvis de här komplettera varandra. Så man kan tänka sig att man har såna här VLAN-öar då, på kontoret, på såna här konferenshallar, på hotell, på flygplatsen. Sen så låter man, har man någon slags sessionsinterworking, så att när du flyttar ifrån de här hotspots så går din session automatiskt över till 3G-nätet. Och det här måste man också tänka sig lite grann ur ett klientperspektiv, för att det var ju en stor poäng i det här med mobilt internet, att det är såna här små klienter du har med dig i fickan överallt. Va? Men den här stora PC:n, det är ju ingenting som man går omkring med i fickan precis. Så att också det att de här PC:erna, som jag sa, det är en tiondel av klientmarknaden. Så att det är alltså high-end-klienter i vissa speciella miljöer. Och naturligtvis kan man tänka sig att kombinera, så har din stora klient och din lilla klient. Och de kanske kan kommunicera med varandra via Bluetooth då, eller infrarött eller något åt det hållet. Så kan du då, när du är nära VLAN, så får du all trafik över VLAN. Och när du är bortanför den miljön så får du all trafik över 3G. Och för er som inte är radioingenjörer så är det som så att länkbudgetskillnaden, alltså täckningsskillnaden mellan VLAN och de här 3G-systemen, är ungefär 30-40 decibel. Och 30-40 decibel, det betyder ungefär 10 000 gånger mera basstationer. Det finns ingen chans i havet att du någonsin skulle kunna bygga en ny täckning med VLAN som du kan göra med 3G. Så VLAN är väsentligen i byggnader. Undantagsvis strax utanför byggnader. Men du får aldrig i havet den yttäckning som du kan få med 3G. Så att visst är VLAN ett intressant komplement till 3G. Men det är alltså vissa speciella platser. Och det är high-end-klienten. Ja, det här illustrerar att de här klienterna kan vara hopkopplade via Bluetooth, så att du har en, när klienterna är separerade, när du tar med sig, när du springer iväg och inte tar med dig PC:n, så får du automatiskt sessioner över till din lilla klient. IPv6 förstås, det känner ni ju säkert till väldigt mycket om, att IPv6 är någonting som mobilvärlden tycker väldigt mycket om, för att vi kommer med alla dessa nya klienter. Ska du ha terminal till terminal sessioner? Och med tanke på den snålhet som finns i IPv4-adresserna, de börjar ju ta slut snart. Så har, vad jag förstår, så har GSM-operatörerna för sina GPRS-nät inte blivit tilldelade så här över så mycket. Så de måste ha nattar och grejer som kraftigt inskränker deras möjlighet att göra en bra tjänst. Så att mobilvärlden kommer definitivt att drabbas av ganska tidigt att man måste kliva över till IPv6 på grund av adressrumsproblemen. Ja, som jag nämnde, det här med kombinera radio med internet, det handlar om det här pusslet egentligen. Vi har IP-multimedia som det är definierat med massa IETF-mekanismer. Vi har liksom telefoni och det vet vi vad det är. Och vi har mobilitet och det vet vi vad det är för något. Och sen har vi de här nya små klienterna som har speciella egenskaper. Och sen har vi det här trådlösa mediet som har andra speciella egenskaper. Så det gäller då liksom limma ihop de här på ett bra sätt. Så att det handlar om att kombinera den här mycket värdefulla mobila accessformen. Nu ser vi liksom hur attraktivt det är att ha tillgång till mobilen överallt. Kombinera det med den här mycket intressanta och kreativa IP-multimedia-världen. Med allt vad det finns av möjligheter att bygga nya skojiga tjänster där. Så det handlar om att kombinera den här besvärliga radiomiljön med internettjänsterna. Och sen också att lägga till stöd för de här mobilspecifika sakerna som positionering, always on, always with you-grejer. Och vad är de här radiogrejerna? Ja, för er som inte är radioingenjörer så är det då att bandbreddsbristen i radiomediet gör och också kostnadsscenarier som hänger med att hur du kan göra sådana här nät. Du kan aldrig få line of sight och du måste ha ganska glest mellan basstationen och sådär. Annars blir det fruktansvärt dyrt. Så det gör att man får en radiobärare som har de här bitnivåerna, instabil radiobärare som ibland går upp till procentklass på bitfelshastigheten. Sen har vi alla de här mobilitetssakerna. Så det här har då, i och med att IETF förstår det här med internet, men de förstår inte radio. Å andra sidan så har vi 3GPP som förstår det här med radio, men de kanske inte förstår det här med internet. Så har vi fått igång nu under det sista året. Att man har börjat att samarbeta mellan 3GPP och IETF för att liksom lösa de här grejerna. Att limma ihop internetvärlden med radiovärlden. Så det finns ett samarbetsavtal där och man har så att säga börjat på diverse saker. Det kommer sig av då just det här med att 3GPP förstår radio men inte internet och IETF förstår internet men inte radio. Så att vad det handlar om är att definiera då ett nytt, alltså ett länklager för radio. Som är så kompatibelt det går med det befintliga mekanismen i applikationslaget. Men man måste också mappa de här lite specifika radioegenskaperna. Alltså de bärarklasser som man får i radio och de quality of service-klasser som man får med radio måste man på något sätt mappa upp till applikationsnivån. Och förhoppningsvis få till ett fullt skalbart internet så att du kan oavsett vilken access eller vilken bärare du har. Vilken accessform du har så kan du liksom skala dina tjänster på ett sånt sätt att är du ute i den trådbundna världen så måste du liksom skala om det till de här mekanismerna som funkar där. Men att det är samma slutanvändare ser samma tjänst. Han kanske får lite sämre prestanda och så där vidare och lite sämre responstider men att det är i princip samma tjänst. Och det är ungefär så som vi jobbar så att vi har då från Ericssons sida från att ha varit fullständigt borta ifrån internetvärlden. Vi har inte varit särskilt mycket IETF. Vi har under kanske 20 års tid varit det företag som tydligast har definierat standarderna i mobilkommunikationsområdet. Jag törs väl påstå utan att skryta att vi är liksom det företag som har satt standarderna för de här mobilsystemen. Men de sista 2-3 åren så har vi också gått in väldigt, väldigt kraftfullt i IETF just för att fixa till den här radioanpassningsmekanismen. Det finns den här rockgrunkan, header compression, som bland annat har belönats med en massa pris. Och sen Ericsson uppfinning, ett forskargäng uppe i Luleå som har gjort det. Det är att man kan komprimera IP-huvuden så att man för att vara kompatibelt med bandbreddseffektivitetskravet över radio. WAP 2.0 tyckte jag var himla bra att man fick till en browser som är liksom kompatibel med den dominerande applikationsutvecklingsmiljön XHTML. Vi ser också att vi måste komprimera signaleringen och vi måste förmodligen göra såna här ZipLite-varianter för att som den här trånga radiopipan är sådan att setup-tiderna för internetsessioner som de nu är definierade blir alldeles förskräckligt långa om du ska gå över radio. Så där måste vi gå in och skruva på lite parametrar. TCP har också jobbat med att få det adapterat för den här cellulära världen. Vi har bland annat en algoritm som kallas Eiffel. Som anpassar, som gör att TCP funkar över cellulära länkar. Man har gjort vissa förändringar i återutsändningsprotokoll och så där vidare så att inte TCP blir alldeles knäpp om det är ett radiomedium. Det har vi lagt in som en IETF nu. Vi jobbar med de här quality of service-mappningsproblemen. Att kunna liksom ta radiobäraregenskaperna och mappa dem uppåt mot applikationslagret så att applikationsutvecklarna vet vad de har att leka med. IPv6 förstås, vi definierar då i den här definitionen av den nya mobila, den här nya lilla klienten. Så definierar så gäller det också att definiera IPv6 för den här lilla mobila telefonen. För du kan inte ta hela IPv6-maskinen i ett, för då blir den här lilla telefonen inte alls någon liten telefon. Utan man måste ha en minsta delmängd då, så att säga, av IPv6-funktionaliteten i de här klienterna. Sen måste man då göra lite saker med SIP-STP för att passa den mobila miljön. Och mera och mera och mera. Det här är förstås bara början. Så att vi driver standarden nu för att få till detta mobila internet. Och vi har definitivt hittat en mycket klar väg framåt. Tack så hemskt mycket.